Välkomna till Slaget efter 12 denna fredag den 7 maj. Mitt namn är Bettina Sågbom. Finländska universitet, där inom universiteten så är man upprörd och bestört över regeringens planerade nedskärningar och att de ska drabba då särskilt forskning och vetenskap. 35 miljoner euro mindre ska vetenskapen få från och med 2023 och det här kommer då att kosta oss vårt internationella anseende inom forskarvärlden och våra välutbildade kommer att söka sig till andra länder för att bedriva forskning. Det här menar då kritikerna. Och här i studion i Helsingfors så har jag idag för att diskutera det här Akava-ordförande Sture Fjäder. Välkommen.
Tack, tack.
Och Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppens ordförande, SFP. Välkommen.
Tack.
Ja, jag tänkte börja med dig Sture Fjäder för att du har skrivit om det här också och varit starkt kritisk mot de här planerna. Vad säger du? Vad är orsaken till?
Det att vi är kritiska är ju det att jag tycker att regeringen har tre frågor på sin agenda eller borde ha och det är sysselsättningsgraden för att om vi ska leva ett nordiskt välfärdssamhälle på 2030-talet och 2040-talet så måste man få upp sysselsättningsgraden och de man beslut gör nu så påverkar det. Och det är klart att forskning och utvecklingspengar gör nya kunskapsbaserade jobb i Finland och det här är en fel signal till Innovationsfinland att kära 35 miljoner i en stor statsbudget så borde värdegrunden vara en annan om man borde hitta de här inbesparingarna på annat håll. Vi ser ju det på annorlunda sätt att höja sysselsättningsgraden så ger ungefär 1 miljard netto åt samhället. Höja skatterna med 1% och 600 miljoner, men det ska vi inte göra utan vi ska höja sysselsättningsgraden och bedriva en stenhård sysselsättningspolitik och gå mot Sverige, Danmark och Norge. Så då får vi en 5-6 miljarder till i statsbudgeten och vi har inget underskott och så kan vi satsa på forskning och utveckling. Så att det här är helt en fel politisk signal och jag kan inte förstå den att regeringen vill ge den här med 35 miljoner. Det är inte bara fråga om 35 miljoner, man förstör stämningen så att säga. Och Innovationsfinland får en helt fel signal och det borde man inte göra. Därför är vi kritiska.
Vad säger du, Anders Adlercreutz? Hur gick det nu på det här sättet? Hur svarar du på kritik?
Jag förstår kritiken. Det förstår jag nog. Men samtidigt då komma ihåg den stora bilden att samma instanser som riktar en hård kritik mot det här har ju förstås krävt ytterligare nedskärningar. Och det är tyvärr så att om man skär ner närmare 400 miljoner i statsbudgeten så det slår nog till på ganska bred front. Och här är det lyckligtvis så att det nu, eller lyckligtvis, det ska man kanske inte säga, men att det här är trots allt en liten del av de nedskärningar som görs. Men i det stora hela håller jag nog med det där Sture här att det är förstås via en ökad sysselsättning som vi primärt borde få balans. Och där kan man ju konstatera att regeringen redan nu har beslutat om åtgärder som lite beroende på vilka kalkyler man tittar på, någonting mellan 45 000 och 80 000 nya sysselsatta. Det är en stor insats. Det är märkbart mer än den föregående regeringen via sina egna beslut lyckades åstadkomma. Nu vet vi ju inte vilket fokus kommer att vara beträffande de här nedskärningarna. Men vi vet att från den här närmare 400 miljoner potten så kommer det UKM att stå för 35 miljoner. Och eftersom vi klart har sagt att vi inte vill att det ska röra sig om utbildningsnedskärningar så kommer det då till en del att betyda att det är forskning och utveckling. Men också i den bilden måste man ju konstatera att trots det så är ju läget på den sektorn mycket bättre nu än den var 2019.
Jag skulle säga så här att politik är ju fråga om värdegrund och val. Och här borde regeringen att titta på att man sätter in de här inbesparingarna någon annanstans. Eller då gå en annan väg. Jag tror inte riktigt på de här sysselsättningssiffrorna och de här som nu Anders säger. Finansministeriet har ju analyserat regeringens beslut och de säger att det är 11 000 nya arbetsplatser på basen av dem. Jag tycker det är olyckligt när enskilda ministerier gör analysen på hur mycket deras beslut sker i sysselsättningen, då har vi frångått hela den princip som vi har haft i många tiotals år, att det är finansministeriet som räknar. Och jag skulle kunna ta exempel. Livslångt lärande har man räknat under att följande 2 år kommer 10 500 nya arbetsplatser. Det tror jag inte riktigt på. Utan jag tycker att man borde hitta de 35 miljoner någon annanstans. Det är politikerna som ska göra de valen. Och jag menar, alla vet vi det när vi tittar på sysselsättningsgraderna. För högskoleutbildade, det vill säga yrkeshögskola och universitet, är det på 86. Har du ingen utbildning alls så är det på 43. Yrkesutbildade 70. Så jag menar, då måste vi få nya kunskapsbaserade jobb i Finland som ger jobb åt också alla andra grupper. Och då måste vi ha mera arbetskraft ut på arbetsmarknaden. Så jag saknar lite nog nu av en sån här, liksom, jag vill säga, tuff politik där man inser det att så här kan vi inte fortsätta följande 10 år. Vi har fördubblat statsskulden på 10 år. Och där är ju alla partier varit i regeringen, så vi ska inte beskylla bara den här. Men Sverige har inte tagit en enda ny euro eller krona i statsskuld under pandemin, därför att Sverige var så mycket bättre skick. På 2008-2018 så ökade vår BKT med 4% och Sveriges med 20%. Det som vi behöver i forsknings- och utvecklingspengar är 12,4 miljarder är det, om det ska vara 4% av BKT. Nu satsar samhälle 2,4 och vi behöver 2 miljarder. Och hur ska vi få de 2 miljarder? 2% i sysselsättnings, att höja sysselsättningsläge med 2% gör det 2 miljarder. Så då har man under 2 miljarder på 10 år. Så det här är helt möjligt. Men jag saknar lite av ett sånt här framtidsperspektiv i regeringens samarbete. Jag kan tänka mig när jag tittar på de olika partierna att SFP har varit forsknings- och liksom vänlig och satsa på utbildning. Många andra partier där, men nu saknas besluten och jag förstår i en fempartiregering. Jag har tittat på regeringar här sedan 2011 väldigt nära. 2011 till 2015 var det 6 partier i regeringen. Jag förstår att det finns olika liksom tyngdpunktsområden, men jag kan inte förstå det att regeringen inser det, att satsa på forsknings- och utveckling och skulle ha lagt in pengar i det i statsbudgeten på hösten. 2019 satsar man 1,2 miljarder till sådana projekt som man egentligen inte skulle ha haft råd med nu under pandemin, så att man borde ändra politiken och det är de som sitter vid makten som ska göra det här, men nu blir det en olycklig signal. Och man märker hur folk reagerar, att man tror inte riktigt. Och så går statsministern 2 veckor eller 1 vecka före den här ramrian går ut och säger att nu ska vi satsa på forskning och utveckling. Det sa hon på Helsingfors universitets 110-årsjubileum. Och då blev vi alla glada och tro att nu händer det. Och så ska man göra en vägkarta, det är bra. Men en vägkarta utan pengar så blir ju ingenting. Så att hur än man säger på det här så tron på att Finland, det här är en politisk signal, det är inte bara fråga om 35 miljoner. Jag skulle säga att det är mer en politisk signal.
Ja. Sture, så här att regeringen beslöt om utgifter på 1,2 miljarder då i början av perioden. Men vilka var de här utgifterna? Idag har Finlands Akademi 100 miljoner mera i finansiering. Arbetskrafts- och näringslivsministeriets finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt är 200 miljoner högre nu än den var 2019. Vi satsar på grundläggande utbildning, vi satsar på andra stadier. Universiteten har fått mera finansiering. Det mot det här man ska ställa den här 35 miljoners nedskärningen som visserligen är beklaglig, men vi ska liksom inte glömma den stora bilden av vad regeringen här har gjort. Sen om sysselsättningsåtgärderna, det var just därför jag sa ungefär 45 till 80, för enligt finansministeriets siffror så ligger vi på någonstans kring 45, om man också litar på att näringslivs- och arbetskraftsministeriets tjänstemän under tjänstemanna ansvar kan räkna. Så då kommer vi också upp till ungefär 80 miljoner, men 80 000. Men om vi tror att de inte kan räkna överhuvudtaget, då kan vi förstås ifrågasätta de kalkylerna. Därför har vi ett sån här gap. Sen kan man ju förstås fråga att borde vi alls diskutera om liksom beslutsbaserade arbetsplatser i Finland. Det är ju en jargong som kom med i diskussionen här i slutet av förra perioden. Visst, liksom varje ny anställd är ju viktig, men att vi borde förstås också fundera på effekten på den offentliga ekonomin. Och därför är det bra att man också nu har fattat beslut om åtgärder, eller man fattar beslut om att man ska besluta om åtgärder på hösten som har en positiv effekt på ungefär 110 miljoner för den offentliga ekonomin.
De här som jag talade om 2019, så det fanns ju inne sådana också som är bara tidsbundna pengar, och de tar slut, och sen är de andra då som fortsätter. Men att det är ju helt klart att när man gjorde budgeten i november 2019 i december så hade vi pandemin igång 2020 och så gjorde vi alla förändringar snabbt på arbetsmarknaden som jag tog initiativ till förresten. Och då blev ju helt en ny värld, så då borde väl regeringen ha gått in och titta på att vad ska vi göra för att den här pandemin blir så stor, men nu pratar vi forskning och utveckling och ännu tillbaka till det som du säger Anders, att vi kan inte fråga om den principen. Vi måste ha en som utvärderar regeringens beslut och ekonomisk politiska linje, det är finansministeriet. För annars behöver vi inget finansministerie. Och jag säger så här att det är marknaden som gör de nya arbetsplatserna. Och du har rätt i det, att ska man ens diskutera om beslutsbaserade arbetsplatser? Jag tror inte riktigt. Att det är ju regeringens politik som avgör hur mycket arbetsplatser det kommer i Finland, hur mycket marknaden skapar, för det är ju öppna sektorns arbetsplatser absolut, vi saknar absolut. Nu. Och det är genom det vi får skattepengar och kan upprätthålla ett välfärdssamhälle. Så att jag är orolig för Finland, att vad ska se på 2030-talet? Vi kan väl inte fördubbla statsskulden på 10 år till, ett litet land som blir bara äldre människor och på 5 miljoner människor. Så att nu behöver vi snabba åtgärder med riktiga arbetsplatser och sysselsättningspolitik. Och jag tror på det att genom att också göra sådana system som puttar ut människor på arbetsmarknaden, så gör mera efterfrågan på arbete och då får vi mera arbete. Och så är det marknaden som skapar nya jobb. Så att hur än man ser på det så behöver vi 5% högre sysselsättningsgrad. Och det går inte genom att bara skriva papper. Och jag kritiserar inte regeringen, men jag är lite orolig för att den här stora visionen saknas nu.
Nu låter du lite som du ska kritisera regeringen.
Ja, alltså jag kan lika mycket kritisera förra regeringen också. Sysselsättningsgraden steg då under Sipilers regering med 5%. Men de stora besluten saknas. Och var är det vi får ut människor på arbetsmarknaden? Okej, vi har 86% vad gäller högskoleutbildade. Men nu är det konstigt att Finland, där vi har kostnadsfri utbildning, att vi fortfarande har 500-600 000 människor som bara inte ens har andra stadiets utbildning. Och vad ska de jobba med? Det är lite jobbigt. Så att, hur ska man lösa den problematiken? Och man kommer aldrig att lösa finsk sysselsättningsgrad om man inte vågar titta på den biten.
Ja, det är en stor utmaning och därför är det förstås viktigt att vi höjer på den där sysselsättningsgraden. Men att, om man tänker på vad vi har gjort hittills, så till exempel det att vi såg över pensionsslussen, det var en enormt stor strukturell åtgärd som kommer att bära frukt länge, så det har nog gjorts omfattande åtgärder. Nu i den här budgeten så gick man in för ett elektrifieringsstöd för industrin som är en stor fråga. Vi har sänkt industrins elskatt till minimum, vi har stärkt småföretagarnas ställning. Nu ska man se över en kombinationsförsäkring som ni också har talat om för att göra det lättare för freelancers eller företagare eller anställda att hoppa mellan de här olika rollerna. Det är en stor strukturell grej och så vidare. Så nu görs det en hel del, men det är ju helt klart att vi har stora utmaningar. Och i den här situationen, när vi har en press att komma ner i ramen, och det är ett imperativ, alltså ramen är en viktig sak, den skapar förutsägbarhet, så leder det då till det här nedskärningstycket på ungefär 400 miljoner, som i sin tur, men det är ofta för oss politiker, det är liksom lättare att tala om behov av nedskärningar än att sen göra dem, för det kommer att svida. Det kommer att svida, och det kommer att svida inte bara på den här sektorn utan på andra. Så vi kommer säkert att ha flera program kring någon annan sektor.
Jag skulle sitta här tyst och låta er bara duellera sinsemellan. Men jag måste inflika här den här frågan. Att när vi nu talar just om forskning och utbildning. Och det där, här i början sa du att man gjorde först en massa åtgärder, sköt till pengar. Och så att, och nu känns det då lite så, det kan ju se ut så här att man gav med ena handen och nu tar man bort det. Så kan det se ut för vanligt folk som inte läser budgeten med förstoringsglas.
Ja, jag förstår den kritiken, och orsaken till att vi nu tar bort är det att det har tillkommit oförutsedda nya kostnader som till en stor del hänför sig till coronan. Som till exempel det att Veikkaus har ett bortfall på ungefär 300 miljoner, och det måste vi kompensera på något sätt. Det är en så stor oförutsedd utgift att det inte finns utrymme i ramen för den. Och det måste kompensera för att skydda hela den tredje sektorn som gör ett viktigt arbete. Och därav nu det här trycket som vi måste reagera på något sätt. Men att jag förstår bra kritiken. 35 miljoner, det handlar om 70 forskares 4 års årsverken till exempel. Och det är årsverken som säkert också skapar mycket gott som hela samhället kan ha glädje av.
Jag skulle säga så här att om man tittar då 20 år tillbaka, så den offentliga sektorn har inte varit i ekonomisk balans på 20 år. Och 10 senaste år har vi alltid lånat 6 miljarder per år till att hålla igång systemet, så att säga. Och det har inte varit några investeringar. Och om vi inte får sysselsättningsgraden upp och satsa på rätt saker som skapar nytt arbete och ny välfärd, så kommer vi inte att kunna ta hand om våra sociala problem eller annat, för vi har inte så mycket pengar. Och vi måste satsa på utbildningssystemet, för Finland lever bara av kunskap. Vi har ingen olja och något sånt. Så att jag skulle göra som så, jag skulle vara politiker, att jag skulle se till att allt det som skapar tillväxt har tillräckligt mycket satsningar. Och sen när jag har gjort det, så skulle jag sitta och titta på att vad har vi råd med alla inkomstöverföringar. Jag inte säga miljardantalet hur mycket vi har inkomstöverföringar. Vi har ett bostadsbidragssystem som år efter år blir bara dyrare. Snart satsar vi 3 miljarder. Vi satsar i utbildningssystemet 6 miljarder. Etc. Så det här är ju fråga om värdegrund och värderingar. Och om man inte inser det, att vi ska skapa nytt arbete, satsa på kunskap, forskning, utveckling, för att vi ska kunna överhuvudtaget ha ett välfärdssamhälle. Inte hålls ett välfärdssamhälle uppe genom att bara fatta politiska beslut och nya utgifter. Det minns vara någon som skapar den där kakan som vi kan fördela. Och nu är det här en signal att vi inte ska skapa så mycket kaka. Och det är inte fråga om 35 miljoner, det är en politisk signal. Det här är inte viktigt. Och nu borde SFP och alla andra partier i regeringen sätta in i års 2022 budget 200 miljoner här efter varje år 200 miljoner till fram till 2031, när det kommer en ny regering 2023 antagligen, för vi har val då. Så 200 miljoner varje år, då är det 2 miljarder kumulativt, och det kommer att skapa massor av nytt arbete. Och de pengarna måste hittas. Och det är politikerna som ska hitta de pengarna. Och jag tycker att det kommer genom att höja sysselsättningen, för att höja med 1% ger 900 miljoner, 1 miljard. Så där finns de pengarna.
Men du går ganska konkret.
Här fick du ett konkret
konkreta råd. Att
så här borde man göra. Och nu kan jag säga att de tänker inte sätta in en enda cent i 2022-budget. Man kör med samma. Och så kör man 35 miljoner. Det är ju det den här bråket står om nu.
Ja, alltså jag vill nu ytterligare betona att under den här perioden så gör vi ju liksom, vi har ju omfattande satsningar på forskning och utveckling och utbildning som inte försvinner någonstans. Högskolornas finansiering rör vi inte. Och den här 35 miljoner ska sättas i det här perspektivet. Jag förstår kritiken, jag kan också liksom hålla med kritiken, men då måste jag också betona att vi vet inte fortfarande hur den här kommer att allokeras, den här inbesparingen. Sen är det klart att vi måste se över sysselsättningsgraden. Vi måste nå 75%. Det är ett imperativ, helt entydigt, och det återstår ännu beslut som måste fattas för att vi ska komma dit. Det här 4%-målet, forskning och utveckling, styrelsen har tidigare att det är 2,4 idag. Mig vetligen är det 2,8 idag. Men för att komma till 4% så borde man då lägga till 200 miljoner från offentligt håll, och sen privata sektorn ska skjuta till 400 miljoner årligen, och då kommer vi så småningom fram till det här målet. Och det är ett mål som jag hoppas att vi alla kan hålla med om, och därför tycker jag att det är viktigt att det nu startas en parlamentarisk arbetsgrupp som ser över det här, för att det här är liksom inga saker som ska förhandlas om varje regeringsperiod. Vi kan liksom inte svänga riktning efter varje val, utan det här är ett långsiktigt mål som alla gärna borde förbinda sig till, och jag hoppas att vi nu når sådana resultat som skapar stabilitet.
Det är ju den här tiden vi lever i, är ju dessutom, den är ju intressant så tillvida att det är ju många som har lyft upp det här att tack vare forskning och utveckling och sånt, så fick vi till exempel fram vaccin mycket snabbare än vad någon hade kunnat.
Visst, ja, det är en framgångssaga.
Ja, så att på grund av det redan så kanske det skulle finnas orsak. Men att Sture är ovillig att säga att varifrån, han säger det är politikernas sak att se till att varifrån de här pengarna istället borde ha tagit, så det är ju inte heller din plikt att gräva i dem.
Det är mitt bord, men vår syn på varifrån vi ska få pengar till forskning och utveckling är att höja sysselsättningsgraden. Mm. Det är helt möjligt, men vi tror inte riktigt på de siffror som finns i regeringen, för jag litar på Finansministeriet och Finlands Bank. Och det ska vara liksom sådana som man kan räkna ut att absolut sker. Och därför så återgår jag till det att det är marknaden som skapar arbetsplatserna, och det sker genom att man får nya produkter. Och företagen satsar ofta mer på forskning och utveckling när den offentliga sektorn är med, och det är ungefär en tredjedel, två tredjedelar. Och för att nå 4% så är det 12,4 miljarder, av vilket den offentliga är nu okej, om det är 2,4 eller 2,8. Det är hur man räknar det ut från statsbudgeten med alla bitar som finns där. Men högskolorna och forskningsinstituten har 2,4. Och det leder till att för att komma till 12,4 en tredjedel, så det var staten ska satsa på 10 år är 2 miljarder. Och det är 200 miljoner varje år, men det kommer ju alltid 200 till, för 200 finns i botten. Men vi klarar det genom att höja sysselsättningsgraden med 2%. Och för att inte ha underskott med nuvarande system, så behöver vi ju 5 miljarder till för att inte låna. Då kan vi hålla igång systemet. Och det är 5%. Och jag tycker att om man vill lära sig någonting om sysselsättningspolitik, oberoende vem som är i makten, så sitt 3 dagar på näringsministeriet i Stockholm, det har jag gjort. Och det är inte någon skillnad om det är en borgerlig regering eller en socialdemokratisk regering. De har tuffa tag, de har incentiv, men de har också en piska. Och de har ju höllt sysselsättningsgraden, och deras politik hela tiden sysselsättning. Att allting är inte bra vad de gör, men det finns mycket saker som är bra.
Jag är lite rädd för det, att en del som lyssnar nu, så de faller av kälken med procentar och miljarder och miljoner hit och dit. Och så där, så det, där, det som jag skulle vilja prata om här nu ännu, så det är signalvärde som Sture Fjäder här lyfte upp tidigare. Och det där, hur saker och ting ser ut för folk. För att som sagt, så vi sitter kanske inte och läser allt som kommer ut ur budgetförhandlingar med förstoringsglas och analyserar allting. Utan senaste dagarna så har det förekommit till exempel otroligt mycket sådana lustiga bilder. Mina sociala medieflöden svämmar över av det, där man skojar. Man ersätter alla möjliga ord med torv istället. Vår minister Annika Saarikko, kultur- och vetenskapsminister Annika Saarikko, kallas för torvenminister, torvminister, torvigminister till och med. Ja. Så här blev det att se ut. Det ser ut som att det här, de som jobbar inom torvindustrin, som inte är hemskt många, att det på något sätt vägde tyngre än det här. Det blev igen det här kaiken mamman docentit, all världens docenter.
Ja.
Hur svarar du det på
det? Jag förstår. Kritiken, man kan alltid liksom förenkla de här besluten till att lägga någonting mot någonting. Och om man tar den här inbesparingspotten på 370 miljoner, de borde ta då 35 miljoner därifrån och lägga dem mot torven, så får man ju nog en intressant diskussion. Men man ska kanske inte ta det den vägen. Samtidigt som det är helt klart att vi ska sluta bränna torv, det är inte klokt, men att samtidigt så är det nog viktigt att vi försöker hantera den här övergången. Det är fråga om 1200 arbetsplatser, men det är också fråga om massa små samhällens uppvärmningsanläggningar. Så jag tycker nog att det är bra att vi försöker hantera den, också för att det är bra att vi hanterar det med tanke på vattendragen. Att man måste kontrollerat kunna stänga de här torvmossarna. Men det ska ju inte bli ett konstgjort sätt förstås att det där, att förlänga den här liksom i oändlighet, den här industrin som vi trots allt ändå vill bli av med. Vi kan ställa hemskt många saker mot varandra i diskussionen, och vi får säkert en bra diskussion, intressant diskussion den vägen, och vi får säkert mycket arga ansikten på sociala medier, men jag tror att det kanske inte i alla situationer är helt motiverat.
Jag skulle säga så här att tillbaka till det är inte fråga om 35 miljoner, det här är en politisk signal, och upplever liksom politik Finland, nu tar jag inte bara regeringen, alla partier, upplever de det att Finland ska leva om kunskap, så ska ingen regering skära av forskning och utveckling. Man kan hålla det på nu-nivå, men helst sätta till pengar. Och jag minns förra regeringen och statsminister Sipilä, så han kastade ju fram en idé att för att slippa den här problematiken kring att man eldar upp torv, då, så han sa att man ska satsa forskning och utvecklingspengar på det, att forska i det, att kan man använda torven till något annat vettigare. Och då vände jag till det att istället för att sätta 70 miljoner och pumpa ut det bara så att någonting hålls igång, så använd en del av de pengarna och gör forskning på att kan man använda torven till något annat och inte elda upp den. Men nu är det bara så att det här, som du säger Bettina, det här är en politisk signal, och en vanlig människa förstår, antingen håller man på nu nivå, tar man bort så anser man att det inte är viktigt, sätter man till pengar så är det viktigt. Då pratar man lite kanske enklare, och är det här viktigt så ska man inte köra ner på det.
Ja, och därför vill jag nu poängtera att trots allt så har ju satsningarna ökat märkbart under den här regeringsperioden. Det här med signaler, UKM fick en pott på 35 miljoner. Där valde man att man inte skär ner i grundläggande utbildning, skolan eller högskoleutbildningen. Det var ett val man gjorde. Men då blir det förstås någon annan som lider. Och det är en svår balansgång.
Vi måste kanske förklara här. Det finns ju alltså två ministrar inom den sektorn. Så att säga. Vi har undervisningsminister Li Andersson som nu är moderskapsledig. Och där är Jussi Saramo istället för henne nu. Och så har vi kultur- och vetenskapsminister Annika Saarikko Centern som nu har fått bära hundhuvudet helt och hållet och ganska fått väldigt mycket, alltså så som den människan har fallit från det att hon kom som ny, hon skulle liksom liksom förändra allting, hur det såg ut med Kulmunis fall här tidigare allt, och det är ju inte utan att man tycker nästan lite synd om henne att eller det här är nu min privata åsikt att det har blivit på något sätt nu att Torve Annika, att torrminister.
Hon har en hög profil i den här torrfrågan.
Så hon får skylla sig själv, menar du?
Den här diskussionen. Nej, det menar jag inte. Jag försöker bara öppna upp vad det kan gälla.
Men får jag nappa i en sak som Anders sa här? När du sa så här, Anders, att undervisnings- och kulturministeriet fick sin egen bit av nedkärningen, alltså 35 miljoner. Så det visar ju på att politiken fortfarande fungerar på det, att alla ska få en liten del av den här nedkärningskakan. Och då finns det ju inte den här värdegrundsdiskussionen i regeringen, att vad är viktigt, vad är oviktigt. Nu har alla liksom politiska partier kanske och ministerier fått en del av sin nedkärningskaka.
Ja, olika stora delar.
Och det förstår jag inte riktigt för att det är ju en dålig kompromiss. För att regeringen borde föra en diskussion. Vad är viktigt? Vad kan vi ta bort? Och vad är viktigt att vi inte tar bort? Och jag tycker att nu lämnar man bort från den listan forskning och utvecklingen. Den borde ha funnits på listan där man inte kär ner. För att nu sa du ju det när du sitter i ett regeringsparti och varit med på Ständerhuset, att man har fördelat det illa jämlikt, att du får så mycket utan att föra diskussioner till det vettigt eller inte.
Men hur vet du att du
inte har haft det här? Men jag antar så när han sa att undervisnings- och kulturministeriet fick 35 miljoner av eländet så att säga. Ja. Och då har ju inte regeringen fört en diskussion att forskning och utveckling är viktigt antagligen, för man skulle köra ner på undervisningsministeriet. Förstår du vad jag menar? Jag är ute efter det.
Jag förstår vad du försöker säga, men jag ser inte riktigt tanken bakom det. För det är ju klart att man har gått en diskussion. Summorna är ju inte likadana på alla ministerier. Somliga tycker man att kan bära lite mera. Trafikministeriet var det nu 110 miljoner ungefär de fick till exempel. Så visst har man gjort en värdebedömning. Men samtidigt så, alltså det är ju helt klart att det här är ju inte trevliga beslut för någon att fatta. Men med tanke på de utmaningar vi står inför så kommer man sen fram till den här lösningen. Och sen får vi se vad den betyder i praktiken. Hur man kan balansera det här. Hur kan man liksom hindra att en sån här nedkärning som i det stora hela dock betyder att satsningarna är mycket större än de var i början av perioden. Hur de slår ut?
Jag ska ändå säga så här att trots att det bara 35 miljoner nu är det ju nog så att vi har ett välfärdssamhälle, ett system vi inte nu kan bära med den sysselsättningsgrad och de inkomster vi har.
Ja, och därför är det förstås sysselsättningsgrader
som är. Och då måste man ju föra småningom en diskussion att hur ett välfärdssamhälle ska vi ha i framtiden? För vi kan inte liksom till löpande utgifter låna 6 miljarder per år. Vi har människor som är allt mindre grupp som är under 40 år idag. Om 10 år så är de 10 år äldre. Och på 2030-talet, vem ska hålla igång det här med om inte man får upp sysselsättningsgraden och finska folket blir liksom äldre. Så vi borde väl småningom föra en diskussion att hur ska det välfärdssamhället se ut? För det vi har nu klarar vi inte av att finansiera. Så jag tycker antingen tar man skeden i vacker hand och, jag säger nu snällt, med våld höjer sysselsättningsgraden och ser till att marknaden i Finland, marknadsekonomin fungerar så bra att det kommer nya företag. De båda bitarna. Eller så hamnar vi och tittar på hur det välfärdssamhälle vi har. Ja, så bara går det, Anders.
Det här håller jag absolut med om, och det har ju helt klart varit SFPs linje också. Sen andra saker, om man vill ta upp det här med sysselsättningsgraden och våra demografiska utmaningar. Så en sektor där den här regeringen ändå gör ganska ambitiösa åtgärder, till exempel det att man ska göra det lättare för företag att anställa företag utifrån. Man ska göra de här arbetslåsprocesserna lättare. Man ska införa en maximigräns på en månad eller två veckor för ett arbetslov. Och det hjälper företag att rekrytera
alltså
internationellt
och
via det sen etablera sig på exportmarknader.
Jag skulle tala ännu lite om, när vi var inne på det här med signalvärde, så det där hur liksom regeringens sits nu är, att vi vet alla att det blev det var smärtsamt det här, och det tog väldigt lång tid det här rambudgetförhandlingarna, mycket längre åtminstone när vi satt här med en webbstudio laddad och klar i en vecka och väntade på att nu ska vi breaking news. Det tog 8 dagar till slut, så alla väldigt trötta ut, men det där är inte någonting jämfört med hur trötta ni säkert var, men vad är liksom, hur långt kan man skuffa enskilda partier här nu i den här, jag tänker nog kanske på Centern så här, utan att liksom, hur långt kan de skuffas, för är det nästa gång en kris att de, jag menar, hur länge kan Annika Saarikko stå ut med att bli kallad för torvminister och den som sålde vetenskap och kultur och vetenskap till, för det blir hon ju också kritiserad för eftersom hon är ansvarig för kulturen, kulturarbetarna. Så hur, jag frågar nu en fråga om politik, ja, helt enkelt här.
Ja. Nå, för henne så är det ju förstås viktigt att den här industrin som kommer att försvinna, att den strukturförändringen görs kontrollerat. Och det tror jag nog att det är i allas intresse. Sen är det klart att hon kommer att få kritik för det här. Det är att man lite justerar neråt finansieringen inom en viss sektor. Men att här måste man ju komma ihåg att all forsknings- och utvecklingsfinansiering kommer ju inte heller från UKM, utan Nej. Det kommer en hel del från arbetslivs- och näringslivsministeriet och så vidare. Så det här betyder ju inte att kakan på något sätt nästa år skulle vara mindre än den är i år. Men att vi är kloka sen efter budgetförhandlingarna på hösten, där ser vi sen hurdant utfallet blir. Men att samtidigt så tycker jag nog att vi trots allt ändå ska komma ihåg den stora bilden, liksom den stora förändringen i satsningen på utbildning och forskning och utveckling som ändå har gjorts den här perioden. Och sen hoppas jag att vi inom regeringen, att alla partier inom regeringen också kommer ihåg det som Sture lyfte upp, det att det krävs faktiska fungerande sysselsättningsåtgärder. Dels för att skapa flexibilitet på arbetsmarknaden, men också måste vi fundera på företagens initiativ att anställa och investera. Och där kommer det också faktiskt en ganska lite nya grejer nu på hösten som också beslöts nu under den här budgetrien. Initiativ för investering.
Jag ska knappa lite på det vad Bettina här sa. Det var väl inte kanske bara den 35 miljoner och den här torven du frågade om, utan nu ser man ju alldeles tydligt att när Centern nu då ville ha tuffare ekonomisk politik, tillbaka till ramarna och hårdare sysselsättningspolitik. Det var väl det de hade som krav när de så att säga krisade ramrian. Och så, som Bettina sa, vi hade också en sån här studio i 6 dagar och tänkte att vi hänger med där. Och så var det dagen före Valborg då, på kvällen, som det blev klart. Så att, men sen då, det var du kanske fråga om att hur långt ska man pusha Centerns ordförande och Centerpartiet. Mm. Inte bara fråga om torven och den här 35 miljoner, utan när man då läser Helsingin Sanomat och andra tidningar där det finns i detalj hur förhandlingarna gick till. Och då när man läser det så får man ju en bild av att man vill sätta Annika Saarikko i en situation att hon är en dålig förhandlare och att de förlorar. Och det är väl det du kanske också frågar
om. Jag undrar var de här läckorna kanske kommer ifrån
att,
också.
Om jag nu säger så här att jag har följt politik i tiotals år och det här är nog något nytt fenomen att man liksom läcker så våldsamt mycket från förhandlingar som är egentligen konfidentiella, eller de är inte egentligen utan de är konfidentiella, och desto mer man läcker så desto mindre förtroende kanske det finns. Så det var väl kanske det som Bettina ville fråga här också, att är det här vettigt?
Det är bra att du förtydligar min fråga.
Sorry. Men jag tänkte själv på det här, men i och med att jag är inte politiker så jag ska inte liksom kommentera det, men jag säger att jag är förundrad av att jag kan läsa från Helsingin Sanoma i detalj timme för timme hur det går till, och det är ju roligt att man får den infon.
Jag håller helt med dig, jag tycker inte att det här är en sund politisk kultur där förhandlingarna till en del gås via offentligheten, utan nu har vi ett samarbete mellan 5 partier i regeringen, och för det samarbetet ska fungera måste man kunna lita på varandra, man måste ha förtroende för varandra, man måste också liksom bygga upp en gemensam vision som man går mot, och sen måste alla lite kanske ge och lite få och på något sätt samsas, men om man har riktade läckor till offentligheten och bygger upp ett narrativ kring förhandlingar kring det här, så då gör man det svårare för alla, och varje reporter har kanske sin egen en källa som hen använder mer än annan, och så vinklas liksom vinklas berättelsen lite i den riktningen och annan har någon annan, och det är liksom, det är en strid som ingen vinner till slut, utan du kanske journalisterna som säkert har det.
Hur ser de andra regeringspartiernas typ ordförande på de här läckorna? Kan du öppna det här lite?
Jag vet inte hur de ser på det, men nu upplever vi ju inom SFE förstås att de här är mycket beklagliga. Alltså när vi går in i en förhandling så försöker vi nå en samsyn där våra mål så väl som möjligt uppfylls, men att inte köta vid den diskussionen via offentligheten. Där kan man förstås säga att ett litet parti kanske måste agera med lite andra medel än ett lite större, men att jag skulle innerligt hoppas att man nu inom regeringen kanske också ska kunna andas ut lite och diskutera sig samman och komma överens om spelreglerna och se till att budgetförhandlingarna på hösten så säkert också blir utmanade. De ska gå under lite bättre tecken.
Ja,
om jag säger så här,
helt
så,
kort vår tid. Okay,
helt kort bara ja. att analysen utifrån så här, så när man följer på sidan, så är ju det att desto sämre det går för Centerpartiet i Gallup eller annars så här, så desto större blir ju deras värde i regeringen, för att regeringen hålls inte uppe utan att Centerpartiet är med. Det räcker inte, riksdagsmännen räcker inte till, så att men Anders är bättre på det här. Jag bara tittar utifrån.
Du bara tittar utifrån som en person som har följt väldigt många regeringar, vilket du själv underströk här flera gånger. Det där, alltså diskussionen lär fortsätta, och bland annat så vet jag att många Akava-anslutna också har efter nog yttrat stort missnöje just med de här inbesparingarna när det gäller just forskning och vetenskap. Det är fredag idag, så nästa gång ni hör Slag efter 12 på måndag, och då är det rådet som sammanträder. Och jag önskar er ett trevligt veckoslut. Tack Sture Fjäder, tack Anders Adlercreutz för den här debatten idag. Ha en god fortsättning på dagen. Hej då.